I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Varmt välkomna till podcasten som heter Gry Anders med gäster. Hallå där Anders Timell.
Hallå där Gry Forssell.
Hallå där praktikant Malin.
Hallå på er.
Vi sänder ju till vardags radio ihop på Mix Megapol och så gör vi den här podden som finns då på iTunes men också på Radio Play. Radio Play är en fiffig app som vi har väldigt nära samarbete med och den appen är full med radiostationer som man kan lyssna på massa olika radiokanaler då. Men man, och också så här genrekanaler, Adele-kanalen och Prince-kanalen och men den här massa podcast också som jag uppskattar jättemycket. Vilka lyssnar du på?
Men jag har lyssnat lite på Historiepodden, tycker jag är härlig. Ihop med Josefin gillar jag. Sen så har jag börjat lyssna lite, den är ju himla ny, men Fightingpodden tycker jag är lite kul med Hans Wiklund och Mårten Söderström.
Jag lyssnar mest på Gry Anders med Jesper.
Ja, men du gör det va?
Ja, det är
och
klart.
Känslor och sånt med våran växelkalle.
Ja, den har inte hunnit med.
Ja, jag smyglyssnat på den lite, den
har
är
du
också
gjort
bra.
Det?
Ja, det
ja.
Är klart jag har.
Känslor och sånt, det är växelkalle och hans kompis Niklas som vi känner som hiphoparen Nielo. Och så Nielos, eller Niklas brorsa. De pratar känslor och sånt.
Gulliga killar.
Nu däremot så vill vi att ni lyssnar helhjärtat på just den här podcasten. Och ni får gärna, om ni lyssnar via iTunes, gå in och klicka stjärnor. Det blir vi jätteglada för. Till det här avsnittet så har vi träffat en kompis då som har hängt med oss mycket på radion. Som vi aldrig tröttnar på. Han har massa hjärna i elden förstås. Och det är ju Petter.
Ja.
Och här får vi möjlighet att hänga med honom lite längre. Jag tror vi får höra riktiga Petter här.
Vi får väl höra lite också hur han hinner med allting.
Lite, vi försöker i alla fall.
Det är nog ingen som riktigt vet det.
Nej, men han avger ett stort löfte mot slutet i alla fall.
Det kanske finns fler, Pet.
Ja, men då kör vi då, varsågod. Mm.
Gry och Anders med gäster.
När var du på stan senast?
När jag var på stan, hörru. Senast jag var ute, då var jag var inte ens ute. Jag var och käkade middag på en av dina krogar och blev magsjuk.
Nej, vilken då?
Sturehof.
Är det sant, vad åt du?
Ostron.
Dåligt. Ja. Det är inte restaurangens fel, det är ostronens fel.
Faktiskt.
Ja, men det borde inte vara så där för att de måste stå åtgång på ostron så att det borde faktiskt vara ostron.
Nej, alltså, på riktigt, det var fantastiskt men jag har varit dålig efter.
Är det inte så också att du är van vid södermat och att vid skitmat helt enkelt och att du då när du äter finmat så där att den reagerar.
Ja, du menar att den är så här helt
bakterier.
Eller, ska vi ta en dukural i 2 veckor nu ska lämna söder och äta någon annanstans.
Eller så är han van vid riktiga alltså, skaldjur från västkusten.
Att jag älskar Sturehof, jag tycker det är så jävla bra. Däremot så var jag tvungen att ringa och säga det till dem för så jag tror faktiskt att jag blev dålig. Och men det är inget ont om det. För jag har ätit det 1000 gånger där och det är sjukt bra.
Och det ska man göra.
Nu har vi ett kärt återseende med en av våra härligaste.
Jag tänkte att eftersom du var Tourette så tänkte jag också ha lite Tourette. Förlåt, ja, sorry Gry.
Petter Alexis Askegren, välkommen tillbaka till vår studio.
Hej, tack.
Hej, vi har ju en mångårig historia tillsammans. Du var ju under en lång, lång tid återkommande kompis på radioprogrammet.
Exakt.
Men sen fick du 1 miljard barn till så sen, och så 13 andra karriärer.
Och så massa andra grejer att göra. Så att tyvärr, men det var otroligt roligt så länge det var.
Grattis till barn.
Tack.
Ronin, hemskt söt.
Ronin, bryr sig jag.
Inte jag.
Nej, man får, vet vad, man får faktiskt säga, man får säga vad man vill.
Ronin är gullig.
Far nu, dina barn. Hur gamla och vad heter de? Hur många är de?
De är 4. Ronin är 6 månader. Och Lexus fyller 10 precis. Vita är, vad är hon nu? Hon fyller 8 i november. Och alltså hon är 7. Och sen så är Alfons 12, fyller 13 nu då.
Jag tänker, du som är så, det har vi pratat mycket om, men du som är så besatt av att göra listor för att få ordning på ditt liv, bygger gubbe och kläderna på morgonen och gör listor och allting. Jag såg också på Instagram, tror jag, att dina barn också nu gör listor.
Ja, Alfons och Vita gör listor ibland, ja. Och Alfons gör ofta gubben.
Det måste bli en faslig massa listor nu.
Ja, men det är ett bra sätt att organisera upp livet.
Men vad har Vita 8 år att skriva på listan?
Nej, men hon skrev ju en lista för ett tag sedan. Men hon tycker om att skriva, det är mer det. Ja. Så då man säger till henne på kvällen, så här, men ska du inte göra en lista, då tycker hon det är skitkul. För då gör hon en lista och så skriver hon. Nej, så skriver hon så här, tvätta håret, klä på mig. Det är ganska så här, självklara grejer.
Perfekt, det är en bra lista.
Men det är ändå roligt. Och hon tycker det är kul att skriva. Och så där.
Vi brukar fråga våra gäster om de 5 första.
Mm.
Det kommer sprunget ur Veronica Maggios senaste låt faktiskt.
5 första vad?
Dina för, du, det märker du. Vi börjar med ditt första jobbet.
Otålig.
Mitt första riktiga jobb som jag hade Jag fick jobba en brödbod på västkusten, på Kosteröarna, som sommarjobb. Och sen så jobbade jag bara med det ungefär. Jag tror inte jag jobbade hela tiden som avsatt som jag skulle jobba.
Vad gjorde du?
Nej, men då ville jag åka hem tidigare. Men
vad
jag, då,
gjorde du i Boden?
Nej, men jag stod och sålde till båtar där nere i hamnen. Jag stod och sålde bröd.
Mysigt, alltså, så här,
va?
Mysigt.
Ja, men det var mysigt. Och sen så behövde jag sticka hem tidigare för att jag ville det. Och då gick faktiskt, det här är sjukt, men Anna Spendrup av alla personer gick in och tog jobbet efter mig.
Oj. Nej. Berätta vad som hände när du jobbade med brödbilen.
Jag var ju 19 år, man var ju ständigt nästan hård. Så jag satte mig där bland semler och prinsessbakelser och
runkar du i?
Jag drog en Tarzan på Banusbron.
Kan tyckte du doftade så gott.
Hålla mig. Det var sån jäkla stämning. Alldeles ensam också. Jag var ju uppe i Ottan. Det var ingen annan som brydde sig.
Du körde brödbilen med bullar till vem då? Till butiken?
Ja, till det var Kringlands bageri faktiskt. Det var deras bröd.
Mums.
Ja. Ja, men det var inget, det var inte så att jag garnerade.
Nej, fantastiskt.
Är det frosting på de här?
Ja. Nej, nu är det. Du satt inte bland bröden.
Nej, men jag satt där fram och bröden satt där bak och höll med sällskap. Ja. Det var rätt skönt. Okay. Ja, those were the days.
Slå upp Tourette's i en bok. Ser man en bild på dig.
Men det är inte Tourette's, det var en vanlig dag. Du också, har inte du gjort något konstigt någon gång?
Jo, det är massor.
Men konstigt att ställa och runka på?
Nej, det kan jag inte berätta här.
Du säger ju annars betyder otur för alla.
Nej.
Okej, okay. Första lägenheten.
Alvik.
Vad var det för lägenhet och vem bodde du med?
Jag bodde själv först och sen så bodde jag väl med någon flickvän, tror jag.
Var den stor?
Nej, den var liten. Alltså den var säkert, kan ha varit 40 någonting, typ så.
Första förhållandet då?
En tjej i klassen, i gymnasiet. Jag gick på humanistiskt, det var 25 brudar i varje klass.
Jag gick också på humanistiskt,
det var ju rena liksom, man kunde göra. För fan, det var ju super. Genidrag och saker. Det var ju så ena linjen jag kom in på, för alla pojkar fick plus 2 i betyg för att man var kille.
Humanistiskt, finns den ens kvar idag?
Jag vet faktiskt, jag kan inte.
Nej, men det var bra. Det var ju bra, man läste liksom, man läste klassisk grekiska och latin, kinesiska, italienska, spanska, engelska, du vet så här. Jag kunde inte stava så jävla bra heller.
Jättebra linje för dig.
Har du kontakt med den tjejen du tjej då?
Nej.
Skulle du känna igen henne?
Ja, absolut. Vi möts på gatan för något år sedan.
Vad heter hon?
Ann.
Ann.
Första sorgen?
Första sorgen? Gud, jag vet inte. Någonting som har med så här väldigt eldig ungdomskärlek att göra, det tror jag. Alltså så här, riktig sorg, det tror jag.
Första bröllopet?
Fan, det är frågan om inte det var när Sleepy gifte sig. Alltså. Så jag gick på bröllop första gången.
Hur var det
jag
då?
Tror fan det.
Hur var det bröllopet?
Nej, det var bra. Det var stökigt liksom. Du var ute på grinda. Ja, nej, jag missade båten hem. Och så hade jag ställt mig på fel brygga. Och
var det bäst?
Röjde runt med Christian Falk då på den tiden. Ja.
Var det bäst band till honom eller?
Nej, det var inte. Det var nog Mange Schmidt som var, tror jag.
Det låter lugnt.
Jag gav dem en konstig bröllopspresent. Jag bjöd dem på en resa till Bali och Gili Islands. Det var liksom innan de här Giliöarna verkligen exploderade. Men jag bjöd dem på den här resan. Men det sjuka var att jag bjöd med mig själv. Så jag åkte med dem som en så här tredje jule på deras liksom, ja.
Busse, alltså flott bröllopspresent.
Ja, men jag tyckte de var värda det.
Och det är den du sjunger om i Vi ska ha kul på vägen.
Ja. En glas Gaia Barbaresco, Pinot Grigio, lite pasta med pesto. Du kan se mig i bar helt bladig på Bali. Sjunger karaoke, slick, rick, bloody daddy. Och även om jag bränner upp alla cashen, känner jag nog lite som fuck it, whatever happens. Jag tar bara med mig en sak som jag lärt mig, att vad som än händer ska ha kul på dagen.
Hur var ditt eget bröllop? Hur var ditt och Mikaelas bröllop?
Kul.
Ja.
Det är väldigt konstigt med bröllop, för man bjuder väldigt mycket människor som man tror att man kommer hänga med resten av livet. Men sen så är det inte så, för det är de man är umgås med just då för stunden. Liksom. Ni är gifta, eller hur? Mm. Hur länge har ni varit gifta?
Vi gifte oss 2007.
Aha, okej.
Okay. Ja, men alltså jättemånga...
Ja, men skulle ni ta den grejen idag? Skulle ni bjuda exakt samma gäster?
Nej, inte exakt. Många av de som var där då skulle bli bjudna igen. Men det finns ju en enormt massa människor som har kommit in, alltså som man skulle vilja... bjuda till, förstår du?
Ja. När gifte du dig annars?
Jag har aldrig varit gift. Det är ingen som vill ha mig, Peter.
Jo.
Du är för feg. Varför? Det här med varför? Kom igen.
Ja, men
vad är grejen? Varför ska du göra det när du är 70 eller liksom?
Ja, det är snart så att...
Ja, men jag menar det. Men vad fan?
Men hon bor ju i London.
Ja, men vad fan är problemet? Det är väl bara... Kan vi inte göra det nu, här nu? Kan du inte fria till henne nu? Överste, nej, jag är här. Jag är ditt vittne.
Överste prästen
jag är Petter. Jag är bäst med, jag lovar. Nej, men jag kan, du får en sån där klocka med också.
Du kan få komma på min, du kommer ju inte på min 50-årsfest.
Så att nej,
du,
men jag hade någonting annat att göra då.
Du kan få komma på när jag gifter mig, det lovar.
Men kan du berätta lite mer om ditt bröllop? Vart gifte ni? Var det kyrka? Säg allt.
Vad sa du?
Var det kyrka? Vad var det?
Nej, det var ute på ett fält ute i Haninge. Och det var i en stor lada. Robin sjöng faktiskt.
Åh, vad sjöng hon?
Jag tror att hon sjöng ute på hagen. Någon sån här svensk klassiker. Mm. Någonting sånt. Jättefint.
Sen hade vi också
kyrkan. Hon gjorde det otroligt. Nej, men jag är jättetacksam till Robin för det.
Så. Mikaela känns så himla ung nu. Hur gammal var hon när du blev ihop med henne?
1 år yngre än mig.
Ja, ni är som jämngamla.
Hon är 74, världens 75. Längsta ben.
Ja, de verkligen. Och Ronin har världens längsta ben.
Är det så? Han har fått den som en groda.
Rita, min dotter, hon har världens längsta ben.
Är det så?
Ja, det är helt grymt. Alltså, såna jävla spirer.
Jag ser det inte så ofta nu för tiden. Följer du på Instagram och Twitter och lite annat. Men då undrar, hur mycket ser du dina barn egentligen? Alltså, om man nu skulle bara...
Ska jag vara ärlig?
Ja, det tycker jag. Det är en förutsättning för att du får vara hos oss.
Ja. Nej, men jag tycker det går i perioder. Jag tycker att jag är med dem ganska mycket i perioder. Och sen så är jag borta vissa perioder också. Mm. Så är det ju. Och nu i mars-april var extremt mycket för mig. Alltså verkligen så här, mycket ute och fladdrade hela tiden.
Det verkar vara en succé, dina föreläsningar. Alltså inte bara om jag läser din egen Instagram, utan det verkar väldigt uppskattat, för du har ju mycket uppdrag.
Ja, det är.
Är det värt att vara borta så mycket då?
Ja, det är, men det är ett jobb liksom. Det är ett annorlunda jobb. Och när jag började med hela föreläsningshistorien. För det första ska man veta kort om det. Att det är ju inte någonting som bara blev så här jättestort på en gång. Utan jag har ju byggt det här sedan 2008 i stort sett. Liksom.
Det är väl lite som en stand-up. För man måste prova sig fram lite grann.
Och sen jag provar mig fram hela tiden och testar olika grejer och liksom olika grepp. Samtidigt så måste ju någonstans poängen av vad det jag vill förmedla vara detsamma hela tiden. Och jag gör ju olika, jag är en som är väldigt mycket riktad mot företag. Och det handlar om att jag jobbar i en bransch som är extremt konkurrensutsatt, som musikbranschen i Sverige, för att vi är så extremt duktiga på det, på att göra musik i Sverige. Och sen så har jag en som jag gör väldigt mycket som handlar om läsning och liksom min väg in i litteraturen via musiken. Och den handlar väldigt mycket om min skolgång egentligen. Och där, det är inte alla som känner igen sig i det jag berättar, men det finns alltid beröringspunkter på olika sätt. Och varför jag började med det här utöver att jag någonstans upptäckte att folk ville höra det här. För första gången jag ställde mig på en scen så var det verkligen så här, är det någon som ens är intresserad av det här? Men uppenbarligen så har det varit det. Mm. Och jag har också gjort det här för att utmana mig själv, för att jag hatade att prata inför folk i klassen när jag var liten. Det är jättemånga som känner igen sig i den grejen. Vet så här, gå upp och redovisa om Italien, prata minst 5 minuter och så står man där och liksom hackar tänder för att man tycker det är så jävla jobbigt. Men det var ju också ett sätt för mig att lära mig att ta publik. Och det har jag också märkt på mina spelningar, att jag blir bättre på mellansnack. Jag tror att jag sakta men säkert förbereder mig för liksom, inte en krogshow, men jag skulle kunna göra någonting åt det hållet. För att idag så har jag liksom inga problem med att stå på en scen och hålla låda inför en publik i en timme utan att ha någonting förberett egentligen.
Sitter det så in i huvudet?
Men jag kör inte exakt samma grejer här till, utan jag varvar liksom och sådär. Men jag har inget papper. Det är samma sak, jag präntar in grejer. Det var som när jag gjorde Grammisgalan till exempel. Så liksom, jag kan inte läsa innantill.
Du gjorde en grej av att du inte skulle ha manuskort. Det var först du gjorde det. Kul.
Ja, men jag gjorde ju det för att jag kan inte läsa innantill. För det blir skitdåligt. Så när jag kom ut så började jag ju läsa innantill. Fast jag gjorde det extra dåligt bara för att... Och jag såg ju bara hur folk började vända och vrida på sig. Bara, fuck vad jobbigt det här kommer bli. Vet. Så jag bara, först kul att ni är här. Det är kul.
Men du, får jag fråga en grej? Ja. Du är dyslektiker och har haft svårt att skriva.
Jag har
svårt att skriva. Du jobbar med att skriva. Var livrädd för att göra redovisningar för klassen. Jobbar nu jättemycket med att föreläsa. Och till och med programledare på TV för Grammisgalan för världens, eller Sveriges, svåraste
jävla publik
på plats. Vidrig. Vad är det med dig som gör att du måste liksom gå med hornen före in i dina...
Jag vet inte, jag har alltid sett mig själv lite så här halvfeg person. Jag har aldrig varit den där personen som har liksom stormat in i ett slagsmål eller liksom var den första som vågade hoppa från 10:an eller någonting sånt där. Men jag tror att just det där att man vill utmana sig själv, det är någonting ganska kul också att göra. Och ska man växa som artist i Sverige och utvecklas då, eller liksom, och bygga någonting i det här landet, så måste man utveckla sig själv. Man måste våga göra nya grejer. Man måste våga gå in i Berwaldhallen och göra en konsert som rappare med symfoniorkester. Liksom, alla varningsklockor ringer ju där. Liksom att ställa sig på en scen med sittande publik och sen köra sin hiphopgrej. Liksom. Att hålla på och göra det som du och jag gjorde, man springa så här swimrun, det är alla varningsklockor ringer. Det får man inte göra för man är rappare. Man får inte driva affärer, man får inte ha rest, alltså, kulturjournalisterna hatar ju mig. De tycker nog att jag är väldigt företagsam och det är väldigt, väldigt jobbigt. Ja, spretig, och det får man inte vara. Och Anders Nunstedt, när han skriver att jag skulle göra Grammisgalan, då skrev han mångsysslaren Petter ska leda Grammisgalan. Han vet mycket väl att jag är artist eller textförfattare. Han kan presentera mig som det. Han behöver inte presentera mig som mångsysslare.
Fast det är ju mångsysslare.
Jo, jag vet, men jag ser det. Jag tog det som att han förminskade mig. Sen kan det vara så att han kanske inte menar det. Men jag tog lite så, för att jag är så van att få kritik för det. Så jag är så trött på det. Bara för att jag rappar så måste jag sitta i en lägenhet med neddragna gardiner, röka hasch och spela tv-spel. Nej, jag kommer inte göra det. Jag är företagsam. Jag älskar att hålla på med massa grejer. Och jag älskar framförallt att visa unga människor att du kan göra precis vad fan du vill egentligen.
Kan du berätta för dem som eventuellt inte vet vad du har för arbetsområden, vad jobbar du med?
Jag jobbar med restaurang, jag jobbar med viner, jag jobbar med föreläsningar, jag skriver böcker, jag håller vinprovningar, jag konsultar till olika företag i form som kreatör, jag gör jobb som du gör, konferensierjobb, jag gör
musik.
Musik som är det viktigaste för mig. Och jag är mer produktiv i musik idag än vad jag någonsin har varit.
Men han med restaurangerna, nu är det Örebro, så jag.
Nu är vi i Örebro.
Ja, och det började lite fint där på söder, nere mot Hornstull. Och sen provade du något nytt, va? Ute
i Sumpan,
just det. Och nu är det Örebro. Ska det växa? För det är där många vill ju, när man jobbar med restaurang, att man applicerar det ut i landet.
Alltså, jag tror så här, jag, Dimman och Oskar, om vi bara ska kort om käk, så är det så här, vi driver ju inte...
Restaurangen heter Käk.
Käk, ja. Och egentligen så är det inte bara en hamburgerrestaurang, fast vi säljer bara hamburgare just nu, för att det är det folk vill ha. Men när vi började så var tanken att vi skulle göra liksom street food, om man säger så. Och jag tror att det var mycket mer en entreprenörsdröm som vi hade än att vi tänkte så här, nu ska vi försöka tjäna pengar på det här. Utan framförallt så byggde jag det på att jag har varit ute och turnerat så mycket i landet och kände så här, det här skulle kunna vara kul att sätta ut i landet.
Fast de flesta, jag jobbar själv på restaurang, de flesta som vill öppna egen krog, de gör det lite, alltså vi pratar krog, är för att det ska vara en bar, lite brudar, gärna med, att det ska vara lite bohemiskt. Lite så här. Det är inte så många som öppnar just...
De har en plats att hänga på själva.
Exakt,
bara
och då kanske inte man öppnar en hamburgerrestaurang. För mig rimmar det inte riktigt med det du säger. Hamburgerrestaurang, det öppnar man mer för att tjäna pengar, Petter, är det inte så? Att det här är vad folket vill ha just nu. Hamburgare är ju väldigt
jag
inne.
Jag tror att med Dimman och Oskar som jag jobbar med, som har haft YouTube-Bertil innan, kände att de ville testa någonting annat. Och så kom jag in i det här och jag gillade konceptet. Och jag
liksom... För ni var ju i New York och provade allt, eller hur?
Ja. Men det är klart att vi vill ju bygga någonting och vi vill ju självklart tjäna pengar på det. Det är ju absolut. Men jag tror inte att det första liksom, tanken i entreprenörsandan var nog mycket mer att så här, fan vad coolt det skulle vara att kunna öppna 5-6 stycken. Förstår du?
Ah, okay.
Apropå det och dina jobb.
Kan jag inte få ställa en fråga på det temat innan vi gör? När du tar så illa vid dig när någon säger...
Nej, men jag tar inte så illa vid mig.
Du ser ju sur ut. Får jag säga frågan?
Ja, jag reagerade på det bara.
Om du tar illa vid dig, om du blir sur när någon kallar dig mångsysslare, ligger det någonting i att du känner att du kanske har lite för många bollar i luften? Att du känner själv att det är för mycket? Att det är det som sticker i dig?
Nej, utan jag tycker inte det. Och jag skulle mycket väl kunna dra igång något nytt projekt längre fram.
Bara för att.
Men framförallt vad jag behöver göra är att jag behöver anställa någon. Det är det som är stora problemet.
Har du noll anställda idag?
Jag har noll anställda. Perfekt. Så jag går ju som en liksom, vet, jag går ju på knäna i många lägen. Men, och sen så jag, liksom, lever jag med en kvinna som jobbar ganska mycket också. Så att vi båda två har ju nog kommit till någon sorts insikt att så här, okej, den här situationen är kanske inte så jävla hållbar att hålla på med så mycket grejer. Jag måste anställa någon och vi måste liksom hitta en...
Ska ni inte bara skaffa en hund också?
Nej, fan heller.
Men det är inte skräck.
Nej, alltså det har varit på tapeten, men jag har ju, där har jag kastat in någon sorts familjeveto och bara sagt att det händer inte.
Jag måste ju fråga då, jag hade ju en depression när jag var runt 40 och det var ju inte bara arbete, det är ju ett helt liv som kommer i kappen, men är du rädd för att slappna av, att bara sätta dig någonstans och tänka efter att, och låta allting komma till dig? För nu ska jag inte säga att det är så, men det, flyr du från någonting genom att hela tiden sysselsätta dig med någonting?
Jag tror att det ligger säkert någon sanning i det, som du säger. Det, absolut, visst kan det vara så. Problemet är att jag har liksom inte stannat upp, så jag har inte riktigt kunnat analysera den situationen. Men jag tror att jag är en sån person som skulle säkert, om jag fick ett fritt schema, bara så här, verkligen dundra på med massa grejer. Men,
har du några varningssignaler, hjärtklappning eller att du får noj eller handsvett? Jag vet inte vad, det är jobbiga med sociala fobier.
Nej, jag hade problem med ögat för i våras, hade jag.
Vad händer då?
Jag vet inte.
Det var,
nej, inte riktigt. Nej, men det var som att jag trodde att jag hade fått en gren i ögat, men det var inte det. Och så var det, jag hade fått någon sorts ärr där, jag vet inte av vad det kom ifrån. Men sen försvann det. Å andra sidan så tror jag att så här, samtidigt så jag har jättelätt för att sätta min situation där jag bara inte gör någonting också, faktiskt. Det kan jag göra.
Men för folk som inte känner dig, som följer dig på Instagram eller på din blogg eller så, kan ju...
Jag har ingen blogg.
Har du lagt ner den helt?
Nej, jag har bara som en nyhetsgrej, men det är Instagram, det är där det händer.
Men folk har frågat mig. Folk har frågat mig också, säger, men gud Petter, hur mycket gör han inte? Och är ute och tränar klockan 5 på morgonen och klockan 22 på kvällarna och så frågar. Med sociala medier och med Instagram, kan du känna ibland att du släpper folk för nära?
Ja, ibland kan jag göra det. Och alltså de gångerna man blir uppmärksam på det är när man får, jag vill inte säga hot, men liksom folk som går in och är jävligt spydiga eller elaka eller liksom skriver hårda grejer.
Då tänker du på då?
Nej, men inget specifikt sådär, men då kan jag känna så här, okej, här har jag liksom öppnat upp mig skitmycket för massa människor för att jag tycker att det är en skön stämning på mitt konto. Men samtidigt kan man bli så här,
Hur gör du då? Blockar du dem eller
skriver
du tillbaka?
Nej, det är det jag inte gör. För jag lever också någon sorts så här, tanke av att jag blir så här, rättshaverist av att så här, det ska vara demokrati, så jag tar helst inte bort inläggen heller, utan jag låter dem få vara där liksom. Men samtidigt så någonstans där kan jag känna så här, jag vet inte. Samtidigt, när jag började skriva texter till exempel, och när jag skrev min första skiva och jag skrev ju väldigt öppet om mina känslor och relationer och allt sånt där som jag gick igenom. Och då var det folk som tyckte att, så här, att det var fantastiskt att jag skrev så personligt. Sen var det vissa som tyckte att jävla vad personligt du skriver. Men det är också, jag lärde mig, min mamma lärde mig att prata väldigt mycket om känslor och vara väldigt transparent och öppen med det. Och är man svartsjuk så säger man att jag är svartsjuk. Jag tycker det är skitjobbigt att du är med den där killen eller vad det nu är för någonting liksom. Och man lägger ingen prestige i det, utan det är bättre att bara få ut saker och ting och berätta om det liksom. Och där någonstans så lärde jag mig också att vara liksom öppen med det. Så att för svar på frågan, jag vet inte, jag försöker på något sätt hålla någon, jag tycker ändå någonstans att jag har ganska mycket integritet. Det är mycket i mitt liv som inte jag visar.
Så kan det vara, men jag tänker på när du fick Ronin, vad säger du?
Ronin.
När ni fick Ronin så var du mitt uppe i julgalan. Du var ute på turné, du var inte hemma. Och sen så åkte du dit och sen så var du översköljd av känslor med honom. Och så, för jag kommer ihåg att det kändes som att så här, nu har Petter mycket. Och sen så var du ute och sprang i ena sekunden och var på sjukhuset nästa sekund och var tillbaka på någon julgala den tredje sekunden.
Nej, helt sjukt jag fick ihop det där. Jag är så jävla nöjd över den grejen.
Ja, men då,
det där är en fattar du att jag lyckades? Medelålders mans dumma försvar. Jag är så sjukt stolt.
Nej, jag
tror att du kommer tänka så.
Nej, men jag var så.
Sen förstår jag att det vi ser på Instagram är en liksom bråkdel av ditt liv. Jättelite av det du egentligen gör. Men för en som bara sitter och följer dig på Instagram från det hållet, så känns det som att shit, nu har han tappat det. Nu spricker det, nu går han in i väggen. Nu går det inte.
Ja.
Och då börjar folk tycka saker. Det måste man ge folk tillåtelse att göra också.
Ja, fast det är inte det. Det är inte det jag reagerar på. Alltså, jag pratar inte om de grejerna. Men jag tror så här, det är klart att folk kommer tycka och tänka. Men finns det någon regelbok för hur man ska leva egentligen? Eller det finns ju lagar och sånt som vi ska följa självklart.
Men på dig.
Va?
Jag undrar bara hur mycket du orkar med att folk, alltså hur mycket du orkar dela med av dig.
Jag vet inte, men det är ungefär som att jag har en inbyggd liksom, jag har det någonstans inbyggt i mig själv, där jag liksom sätter stopp för vad jag kan visa och inte visa och prata om och sådär. Men vissa saker tycker jag att jag kan prata om. Jag kan prata om att jag saknar min mamma för att hon gick bort, eller att jag är glad för att jag har fått ett nytt barn, eller vad det nu är för någonting. Och det är visst privata saker, absolut. Men jag skriver till exempel inte så mycket om mig och Michaela.
Men kan du känna att folk trampar över den gränsen för att de tror att du är mer liksom transparent än vad du är?
Nej, alltså nej. Jag tror att de jag vet ungefär hur det ser ut liksom, och jag tror att de flesta respekterar mig rätt mycket.
Just på den... gatan då, vi pratar om inte bara sociala medier, när man träffar dig personligen, märker att folk är rädda för att komma fram för att du är just hiphoppare, eller att du är den mjuka Petter ändå, så du kanske vill vara lite grann.
Nej, jättemycket folk som kommer fram till mig och frågar frågor eller vill ta bilder eller man får brev.
Det är stor skillnad
eller...
efter Så mycket bättre.
Alltså, ja, det är det ju. Men jag säger ju så här hela tiden, och det har jag alltid sagt, att jag var ju jättefolklig artist redan med liksom Såklart och Bananrepubliken och allt det där, vad det nu var för någonting, runt 2001 liksom. Det var ju en superstor skiva. Men jag tror att det som Så mycket bättre gjorde var att det var, blev liksom som en så här, påminnelse liksom. Förstår du vad jag menar? Så där blev det nog en stor grej. Men Så mycket bättre, också. Den grejen dog ut lika snabbt när nästa säsong kommer. För då är det ju nya artister som är igång liksom. Sen är det bara så här, beroende på vad du gör för någonting. Men jag hade en väldigt tydlig plan på vad jag höll på med. Och var väldigt produktiv i musiken. Och liksom höll på med min bok, textbok som jag höll på med. Och gjorde föreläsningar. Alltså, jag hade en väldigt tydlig grej vad jag skulle göra efter det där också. Och det hade jag gjort oavsett om jag hade gjort programmet eller inte. För i ärlighetens namn, Så mycket bättre på pappret. Såg inte så jävla bra ut.
Det såg inte så mycket bättre ut.
Nej, åk ner och käka någon mysmiddag med Lasse Berghagen och Lil Babs. Gå upp och dra av en låt. I TV4 klockan 8 liksom, på en lördag.
Och det för mig skulle då skulle jag tänka såhär, wow, vilket sällskap. Några av de mest folkkära.
Absolut, men det tänkte jag också. Men jag tänkte så här, TV4, tänkte så här, det här kanske är så jävla tillrättalagt också. Men första säsongen var inte det. För att den var väldigt så där. Den var väldigt vad den var liksom. Man visste inte var det skulle landa någonstans.
Men när livet går väldigt fort för dig då, har du några väldigt bra vänner som kan säga till Petter att, som du lyssnar på, att vet du vad Petter, nu har det gått för fort, du börjar bli vresig, eller för man, nu utgår jag lite från mig själv här också, men att man blir lite annorlunda, att om det är för mycket att göra, det är det jag är orolig för det som Gry sa innan här också.
Alltså den bästa vännen jag har, det är ju min fru och Michaela, och hon säger ju till mig med råge och liksom henne lyssnar jag på. Jag har faktiskt trappat ner. Hur sjukt den låter, så har jag gjort det.
Vi tvivlar lite verkligen.
Nej, men vi syns om ett halvår så ska vi kolla.
Ja. Vi är bara oroliga.
Jag sätter här 1000 spänn.
På?
Att jag kommer att glöda i skimman i höst.
Du brukar alltid ha en plan. Du är inte killen som bara åker med strömmen, utan du har alltid en
plan.
Jag
har en plan.
Du har ju en plan. Hur ser planen för ditt artisteri ut framåt? För det känns som att det kommer en liten låt här och en liten låt där helt plötsligt. Det är inte så att du laddar på och släpper ett, hej, här har ni albumet.
Ja, fast albumet har släppts och det släpptes i september. Men sen hade jag ju 8-9 låtar till utöver det som jag släppte varje månad och byggde på albumet. Så det färdiga albumet är egentligen... Vad är det? 19 låtar eller någonting sånt.
Alltså de låtarna som kommer nu, de tillfaller också gamla albumet.
De som kom här under våren.
Men sen har jag varit...
Jag trodde de var till ett kommande album.
Nej, de byggs på nu. Så nu är mitt folk är totalt typ 19 låtar. Och nu är mitt folk ute och klart.
Då förstår jag.
Och vi har hållit på i ett år. Kul på vägen släpptes förra... förra våren. Och någonstans måste jag säga det, i allt det vi pratar om, vi pratar väldigt mycket fokus här på att jag har ett späckat schema. Men Kul på vägen är det absolut bästa slogan jag någonsin har kommit på för mig själv. För det är väldigt mycket, beskriver väldigt mycket hur mitt liv ser ut och vad jag gör och min familj gör. Vi har roligt på vägen liksom. Det är, man gör saker och vi ser till att ha kul medan vi gör de här grejerna också. Så är det.
Är du hiphopens Magnus Uggla lite grann? Ganska folklig men lite bitsk
så. Jag är ju inte som Magnus Uggla som person.
Nej, det vet jag. Nej, men du är rätt folklig och du kommer ju aldrig slå utomlands om du inte skriver på engelska, vilket han aldrig gjort. Han är gigantisk.
Nej, men jag vill inte skriva på engelska.
Varför det?
För att jag kan inte uttrycka mig på det engelska språket.
Har du provat? Vill du inte prova?
Nej,
du
jag provade en gång i tiden, men jag kan inte uttrycka mig på det sättet, så att det går inte. Nej, jag kommer alltid skriva på svenska.
Är du hiphopens Magnus Uggla, undrar Anders?
Ja.
Det är många som kallar mig för olika saker. De kallar mig för hiphopens Per Gessle. Filip och Fredrik skrev det någon gång om mig.
Alltså.
Ja. Men det är bara att säga hiphop istället för hiphop.
Hiphop. Nej, men
sen är det klart.
Jag håller på, jag har precis spelat in en ny skiva som håller på att bli klar. Som jag spelade in på Skeppsholmen. Med en producent som heter Mattias Glavo. Och det var en ska man säga, en live-inspelning egentligen alltihopa.
Men när hann du göra det?
Det gjorde jag för 2 veckor sedan.
Jaha. Just innan han öppnade käk i Örebro.
Vi gjorde 2... käk öppnade vi på helgen emellan. Men vi gjorde två väldigt intensiva veckor i en studio. I Benny Anderssons studio på Skeppsholmen som är jättefin. Och den skivan kommer heta Skeppsonen. Och allting är inspelat där.
Coolt.
Vem sjunger på refrängerna på den skivan?
Veronica Maggio.
Ska du gästa Maggio på stadion?
Det tror jag inte att jag kommer göra.
Men sluta, det är klart du ska. Hon har ju sagt att hon ska ha massa gäster och du och hon är ju som bäst.
Hon har inte frågat mig.
Vem sjunger på refrängerna på din skiva?
Nej, men jag har massa coola namn på den här skivan. Bra artister som är med och liksom, vi har gjort en ny variant av massa låtar och så har vi några nya låtar också.
Kan du mima ett namn?
Nej, kan jag inte. Jag spräcker promoplanen.
Hela hans liv är en affärsidé. Fast det är ganska trevlig affärsidé du lever i. Så du säger, kul på vägen, det verkar du ha. Du börjar bli gråhårig, är det jobbigt?
Har jag gråa hårsen? Ja, du är
ganska duktigt på vid tidningarna. Tycker du att det är jobbigt att bli äldre?
Nej, jag tänker inte så mycket på det egentligen. Jag tror bara det som jag kan tycka är lite jobbigt med ålder. Det var, jag satt på Lisas café i morse och så var det en tjej som hade yogastudio. Och då började jag tänka på det. Det är så jävla stel. Det hade varit bra att vara lite mer rörlig. Och ju äldre man blir så känner man fan att man blir stelare och stelare.
Ja, man sitter inte på benet i soffan.
Det är, annars är allting som vanligt.
Mm. Precis du, som vanligt.
Den står som den ska.
Bra, Peter.
När du hängde med oss på morgonen på radion så klagade du på våra frukostmackor och sa ni måste köpa dem av Lisas café.
Ja.
Och fortfarande, det kommer ju en brödbil varje morgon med mackor från Lisas café.
Hon levererar fortfarande.
Ja, vi köper handen henne varje dag.
Ja, det är bra.
Det verkar vara ett skönt gäng som hänger där lite
hangarounds.
Ja, men exakt.
Vad är det? Kan du förklara för den som aldrig varit där?
Nej, men det är liksom, det är söderlegender som är jävligt roliga personer som jag gillar att hänga med. Det är lite, det här låter ju sjukt fånigt att säga, men det är väldigt mycket det gamla Södermalm som jag växte upp med. Och på något sätt så ger det mig en så här liten skön barndomskänsla. Och nu är det en av de mest liksom karismatiska personerna där. Det är en kille som heter Tompa, men vi kallar han för Taveltompa.
För att han målar tavlor?
Nej, han är duktig på tavlor. Liksom, håller på.
Mm. Köper och säljer, va?
Mm,
kul.
Det hänger rätt mycket på krogen.
Och så på det här fiket så hänger då Taveltompa, Lisa som driver fiket.
Niklas, hennes son.
Som också har träningsfysklasser.
Ja, alla heter ju någon så här, det är liksom målarbänk, eller så är det tobaksgöran. Eller
hur
så.
Ofta är du där? Hur stor del av ditt liv är
men jag är nog där två, tre dagar på månaden, liksom, per vecka i alla fall.
Och så är det vinlotteri en gång i månaden.
Ja.
Och Lisa säger sanningar till alla, eller hur? Hon har koll.
Hon säger jävligt mycket sanningar. Hon, hon är ganska... Rå, liksom.
Det låter som en tv-serie. Jag har
lite grann vänner. Fast
ja, det är väldigt, och du vet, du kan tänka hur många tv-producenter som har funderat på den där grejen. Så här, fan, tänk om man ska stoppa in en kamera där. Men det går inte. Liksom. Det är bara då, just då där det händer.
Och för henne är inte du Petter-artisten. För Petter, du är vanliga jävla Petter bara.
Ja, nej, hon skiter i det. Ja. Absolut. Men hon är väldigt mycket som en mamma på många sätt. Och... Jag brukar ju lämna, ja men om jag lämnar barnen ska jag lämna Alfons tidigare där, så då går han alltid förbi. Och de kan alltid gå förbi där barnen och då vet de att då får de äta någonting. Liksom. Så det är bra.
Du pratade tidigare om integritet och så, du sa att du pratade inte så mycket om Mikaela. Varför gör du inte det?
För det är vårt privatliv. Tack och adjö. Ditt gamla metspö.
Vad bjussigt ändå att du fick veta. Vad bjussigt att vi då fick veta om Robin och bröllopsnatten.
Låg ni på bröllopsnatten?
Det är klart vi gjorde det. Varför skulle vi inte göra det?
Man, det kan vara så här, ja, men vet,
det sjuka med bröllopsnatten är att man dricker med sina gäster. Men man blir ju inte så där, hej kom och hjälp mig, som man kan bli på ett annat bröllop när man är gäst.
Nej.
Man är så glad liksom, att se människor runt
fast
omkring.
Fast vadå såklart? Jag tycker jag hör av många att ja, de inte dricker på bröllopsnatten. För att det är så himla mycket, det är som press och strul så att det inte är så mysigt ens. Den står som den ska, helt enkelt.
Singen på nya skivan.
Första singen på skivan på Skeppsholmen. Den står som den
ni?
Ska.
Det undrar jag. Jag tänker på det. Det måste ju vara eftermiddagens ligg innan ni går och hämtar barnen. Eller så är det sent på kvällen. Men då måste du vara så jävla trött så du pallar inte.
Varje dag, hela tiden.
Nej, men jag tänker på det. Du kan inte vara så att ni drar av en snabbis innan
när
du...
När ligger
innan
ni?
Nej, men nu frågar jag dig.
Och jag vänder på det. Ja. Det är du som är gästen.
Exakt.
Kommer du spela någonting i sommar? Säg, du kan inte ha en sommar utan turné.
Nej, men jag ska spela. Jag ska spela ganska mycket. I alla fall en 17-20 spelningar. Men det fina, vet du vad det är? Att jag får nästan 3 veckor ledigt i juli. Och då ska jag vara på västkusten med min familj.
Ja, vad härligt. Så och vill man se Petter i sommar så finns det möjlighet. Och så i höst så kommer en nytt album.
Ja, och ny bok och lite sådana grejer.
Ny restaurang.
Nja, det kanske blir. Men,
jag tycker du ska byta PT, för jag tycker inte att det biter på dig träningen riktigt. När Mårten är en humbug, tror jag.
Mårten är grym. Jag har inte tränat så jättemycket med honom.
Nej, Gry sa det också innan. Jag håller med om det.
Nej, det är inte så farligt, men det var bättre förr.
Kissar du fortfarande duschen på balance?
Alltid.
Du gör det, eller?
Det skönaste jag vet.
Jag tänker på det ibland när jag duschar. Jag tänker så här, fan, här till Mel pinkat.
Ja. Kommer du ihåg hur han åkte dit?
Nej.
Jag käkar ju såna här dumma, du vet...
Röbetsgrejerna, så det var rött,
inte
eller?
Nej, inte bara röbet, men jag käkar såna vitaminer som blir gult. Så står jag där och kissar och tvättar håret. Så bara, man, vad gör du, kissar? Nej, jo, det gör jag, det gör jag.
Kissar självlysande. Alltså,
jäklar. Mr. Fosfor.
Ja. Se, här har ingenting förändrats sen du har sett.
Allt är som vanligt. Nu, det är precis, vi har en grej har vi väl där. Jag har låda.
Frågan i lådan.
Det blir kul, Petter. Ta hem, vet jag.
Man måste svara ärligt.
Det är lite tidigare gäster och våra egna frågor.
Va? Har du skrivit frågor?
Mm.
Vad ångrar du mest i livet?
Oh.
Jag ångrar nog ganska mycket grejer, men jag har också sett... Men jag lever väldigt mycket efter det här. Liksom. Man lär sig av sina misstag. Eller, det låter väldigt klyschigt. Man lär sig av sina misstag och så går man vidare i livet. Men, nej, men jag ångrar nog en hel del grejer. Kanske att jag inte satsade på idrott mycket mer av min egen vilja när jag var yngre.
Att kan jag... det vara det du ångrar mest i livet? Att du inte satsar mer på idrott?
Ja, men så här, grejer som jag... Alltså, jag var inte, fram tills att jag började göra musik så var jag väldigt ofokuserad. Liksom. Att jag inte lärde mig, att jag inte gick in och verkligen försökte lära mig att bli duktig, vet, på att laga mat till exempel. Och såna att jag inte valde franska i skolan. Hur fan tänkte jag? Eller italienska? Varför liksom satsade jag inte på det? Varför nu idag kan jag ångra väldigt mycket att jag inte har lärt mig ett extra språk. Det ångrar jag jättemycket. Fan, är det för sent att lära sig ett språk liksom? Det kanske är det. Jag vet inte.
Nej. Du laddar ner en sån här app bara.
Säger du, som snart är 70.
Nej, men det är ju inte det. Men däremot förstår jag din, vad du ställer frågan. Varför ska man läsa latin och skit? För det är någon sån användning för. Men det tänker man inte på. Var sak i sin tid. Ja. Så tesen du säger först tycker jag är bra. Det är klart man kan ångra, men får man lära sig något av det och kanske ta vara på tillfällen som kommer nu istället.
Hörru, du, härligt att se dig igen. Tack snälla för att du kom och på oss.
Tack. Skitbra. Bra. Värdelösa frågor. Men
hip-hop, we don't stop.
Nej, mångsysslan Petter måste hansla vidare.
Nej, det var jättekul att få vara. Tack så hemskt mycket, jag har saknat er supermycket.
Dito. Jag är kärleken i en porrfilm. Jag är ärligheten i showbiz. Jag är Petter, jag är din kompis. Det enda jag vet om någonting är att jag inte vet någonting. Jag är allt eller inget, är arrogant. Fuck you, fingret, det blåser kallt. Stått i vinden, men be mig stanna kvar. Jag sa, jag är allt eller inget, det är arrogant. Fuck you, fingret, det blåser kallt. Stått i vinden, men be mig stanna kvar.